just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hörni alla underbara lyssnare, den här veckan har vi ytterligare en härlig kvinna i podden. Jag börjar samla på mig ett gott gäng av dem. Och den här kvinnan, hon heter Liv Svirsky. Hon är författare, hon är psykolog och hon är också poddare. Och har den populära podcasten Barnpsykologerna. Och jag träffade Liv faktiskt första gången på ett event i maj. Och jag skulle stå på en scen framför massa kvinnor och prata om saker som gör en levande. Och då kom jag ihåg att backstage så träffade jag Liv som var där för att prata om sömn. Och jag kommer ihåg att du fångade upp mig väldigt fint och kom fram och sa några varma ord. Och sen så har du faktiskt skickat hem två fina böcker till mina barn efter det som har handlat om just sorg. Och idag ska vi prata om bland annat det, men också om mycket annat. För du är ju psykolog med speciell inriktning mot barn. Och därför vill jag nu säga varmt, varmt välkommen Liv.
Tack så jättemycket. Gud, vilken fin presentation.
Ja, men det var ju inget som inte var sant. Jag har ju liksom ställt lite frågor till dig och sagt att de här sakerna skulle jag vilja prata om. Och sen så precis nu off guard innan vi skulle börja så sa jag så här: du förresten, kan vi inte prata om det här också? Men det är ju bara för att för någon vecka sedan nu så kom ju Barnläkarföreningen kom ut med nya råd om skärmtid för barn. Jag läser lite här liksom vad de har skrivit och då skriver de så här: för barn 2-5 år rekommenderas högst en timme om dagen. Och för barn 0-2 år rekommenderas absolut ingen skärmtid alls egentligen. Och sen skriver man jättemycket om liksom, ja, varför de här rekommendationerna kommer och sådär. Och det har ju, i alla fall på mina sociala medier, så har det rört upp ganska mycket känslor. Både bland föräldrar som känner att, åh herregud, vad mycket skam och skuld jag känner just nu för att jag låter mina barn se på skärm, och sen så väldigt många andra som jag har sett har skrikit äntligen och gud vad bra och nu liksom släng alla skärmar. Har du hunnit bilda dig någon uppfattning kring de här råden?
Alltså inte riktigt, jag har inte läst det så noga. Men utifrån vad jag liksom vet sedan tidigare och sådär, så kan man säga att det finns inte jättemycket studier på det. Nej. Och det verkar ju inte heller som att de baserar sig på andra föreningars rekommendationer eller organisationers rekommendationer, men inte så jättemånga studier. Jag skulle ju önska att man baserade sig på det istället, för att vi behöver veta vad det handlar om. Men det man brukar säga är ju att det viktiga är ju på något sätt liksom dels vad barn gör på skärmen och vad de avstår från att göra, alltså vad de i så fall inte gör. Om man har barn som, ja, men om man håller på att laga middag och låter sina barn kolla på skärmen en stund medan man gör det, så är det kanske ungefär som när liksom tidigare generationer kollar på Bolibompa eller så. Om barnen väljer skärmen framför att umgås med andra barn, leka, sporta, röra på sig, då blir det ett problem. Kanske inte för att de gör saker på skärmen som är så dåligt, men att de går
inte
miste om
andra saker.
Exakt. Och de sakerna hade utvecklat, ja, men sociala färdigheter, kroppen, liksom massa andra saker. Så att man brukar ju liksom prata mycket om den där balansen, att ha skärm lite då och då eller så. Det behöver inte vara någon fara om man inte gör dåliga grejer när man har den. Men det är mycket liksom att man vill ha balans och man vill att man hinner med det andra också. Sen vet ju många föräldrar att skärmen är ju så sjukt lockande. Så har man väl fått
det. Det vet man ju själv.
Ja, men precis. Exakt. Alltså, Så de flesta barn vill ju inte släppa den när de väl har fått den. Nej. Och då kan det ju bli att det börjar tas, liksom, det behöver fortfarande inte vara så att det de gör där är farligt. Tvärtom, det finns ju supermycket jättebra grejer.
Mm.
Barn lär sig ju, jag menar idag snackar ju nästan alla ungar i ettan engelska. Mm. Det har de ju lärt sig på skärmen.
Mm.
Så att liksom, och de lär sig alla möjliga bra grejer. De tittar på filmer och de liksom, det behöver inte vara något dåligt så.
Nej.
Men det, blir, det är så himla lockande.
Mm. Ja, alltså, då, och då ska jag, kanske du kommer säga att, nej men nu tycker jag att ni har varit lite för hårda där. Men alltså för att i vår familj då, vi hade, min äldsta dotter är ju 7 och den yngsta är 3. Och när Lycke då, som min dotter heter, som är 7, när hon var runt så här 3-årsåldern, då kommer jag ihåg att hon ibland fick kolla på paddan så här när vi, ja men typ gjorde middag eller så här, gjorde grejer. Men jag märkte, både jag och min man märkte att hon blev liksom nästan lite så här personlighetsförändrad. Att hon blev mycket mer tvär, hon blev sur, hon fick dåligt tålamod. Och det var verkligen när, ja men du vet, som Gollum i Sagan om ringen, när man liksom försökte ta den här ifrån. Så alltså hon blev så arg. Och då införde vi liksom skärmförbud. Mm. Alltså då tog vi bort den där. Och sen har vi inte haft padda sedan dess. Nu däremot så får de ju kolla på tv ibland på kvällarna när vi lagar mat.
Mm.
Och sen ibland på liksom morgonen på helgen. Men annars har vi liksom inte mobil eller padda. Men jag tycker liksom att, ja, jag vet inte, du kanske tycker att jag är alldeles för hård i det här, men jag känner mig att så här, jag upplever att så fort de hamnar där så blir att det tar fokus från andra saker. Alltså det går så snabbt till att de inte vill hitta på en lek, eller till att de inte vill göra någonting som de vanligtvis kan tycka hur kul som helst. Alltså man har hur mycket leksaker som helst på sina rum, och liksom pysselsaker och pennor och så här, men ingenting av det är kul när de väl har börjat titta på tv.
Mm.
Och det tycker jag är lite läskigt.
Mm. Alltså jag tycker så här, om ni fixar det, om du och din man orkar det, för det är ju ett, för ganska många ett rätt stort jobb att ersätta paddan, liksom att
jo,
se till att
vi tycker annat. Är inte det problematiskt att vi ser det som att det är så här, att vi ska ersätta paddan, alltså är det inte, ja det är ju så det har blivit, men jag tycker det i sig är så himla problematiskt. Det är som att, så här, som att vi behöver digitala hjälpmedel för att klara av att vara föräldrar.
Problemet är ju inte de föräldrar som inte ger sina barn en padda. Det är väl jättebra om man kan lösa det utan. Och liksom. Jag tänker bara att man inte heller vill hamna i att de som gör det ska ha skuldkänslor, skamkänslor.
Nej, jag håller helt med om det. Ja. Men jag tänker att så här, vi som föräldrar kanske istället behöver mer stöd i så här, men hur får vi såväl föräldraskapet att gå ihop? För jag tycker det är liksom, jag känner ju själv igen det, att man är så här, till slut, nej men nu sätter vi på tvn, för att man orkar inte. Det är ju där man till slutändan hamnar. För oss har det då blivit att, okej, då har det blivit mycket tv istället på helgerna, för att vi är lite hårdare i veckorna. Och då märker vi att så här, men då är det enda de helst vill göra när de kollar på, och är ju kolla på tv. Och då blir det så här, nej men då måste man ta en fight ganska många timmar innan det liksom börjar lekas. Och ibland tänker jag att så här, men om vi alla skulle tillsammans gå ihop och bara säga, nej men nu är det ingen skärm här, utan nu får barnen se till att hitta på andra saker. Då kommer de ju på grejer. Jag håller med om det. Man vill inte, jag vill inte heller liksom skam eller skuldbelägga någon. För herregud, det är ju världens bästa barnvakt. Men jag tror inte att det är, jag tror inte att det är så bra. Om jag ska vara helt ärlig. Innan det har kommit studier så är bara så här känslan. Medan jag ser hur det påverkar mina egna barn. Jag tror jag inte att det är så bra.
Nej, men, och där tänker jag också då. Vi får vänta tills studierna kommer.
Ja.
Och jag tror också att det ser lite olika ut för olika barn. Jag tänker också, jag kan tänka till exempel ensam barn.
Ja.
Där tror jag att det fyller en annan funktion,
därför
att man har
mig.
Inte ett syskon som man annars kan så här, dra runt och få igång lite lek med.
Ja,
och så.
100%.
Ja. Det skulle kunna vara beroende på var man bor, alltså närhet till andra aktiviteter och så. Så jag tänker att det finns olika förutsättningar, och sen att barn då reagerar olika. Om ni märker att er dotter blir arg när man försöker ta bort den, så ska ni ta det på allvar och agera utifrån det.
Mm.
Och skulle man ha ett barn som reagerar på något helt annat sätt, så tänker jag att man får utgå från det.
Mm.
Och jag kan inte tänka mig att sen när det kommer studier, att de då inte skulle också ta hänsyn till just den aspekten.
Nej.
För det måste vara olika för olika individer.
Ja, för vi är ju så olika också.
Exakt. Det vet
vi. Och vi alla har liksom olika, vad ska man säga då, benägenhet att falla in i någon typ av beroende och såna här saker.
Precis.
Också. Ja.
Så jag hoppas att de kommer att vara liksom vägledande, så att man faktiskt kan se att, men vänta, här ser vi, det här är riskbeteende. Ser man det här, minska mängden.
Ja.
Ser man det här, så länge det finns tid för annat också, så är det okej. Okay. Och liksom.
Men jag tycker det är väldigt skönt att du säger det, Liv. För att man kan också bli, ja, men som för mig då, som har varit väldigt så här, nej men gud, det ska vara nästan till nolltolerans, och så har vi sakta liksom börjat släppa på lite. Mm. För mig blir det också som att så här, kommer någon med rekommendationer som är så där extremt, ja men det finns liksom ingen nyans i det. Då blir ju också känslan av att så här, shit, jag har skadat vårt barn. För att vi har liksom låtit vårt barn under 2 år få titta på skärm. Mm. Och så är det ju kanske inte. Men det kan ju ibland bli känslan som förälder då, när det blir sådär extremt hårt.
Ja.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej, men jag tänkte såklart att en av de sakerna som jag skulle vilja prata med dig om, Liv, det är just liksom barn och sorg och barn och trauma. Mm. Eftersom det är någonting som vi själva har varit med om i vår familj.
Mm.
Och jag funderade på så här, men vart vill jag börja? För det finns mycket jag egentligen skulle vilja fråga dig. Men om man bara liksom börjar på, ja, men lite mer liksom vetenskapligt perspektiv. Så här, vad händer i barnen när de upplever sorg eller förlust? Vet man det?
Jag vet faktiskt inte om man vet, alltså hur man har studerat det.
Nej.
Men vi vet ju mycket. Alltså det finns ju, och det har ju alltid funnits barn som har drabbats av sorg.
Ja.
Och jag skulle säga att de sörjer.
Mm.
Alltså att liksom, det är ju en av de livsvillkor som ändå ganska många barn i världen tvingas gå igenom.
Mm.
Och vi är gjorda för att möta livet.
Mm.
Även sorg. Sen är det ju såklart att liksom, jag menar, den sortens sorg som ni gick igenom, tack och lov så är det inte jättemånga små barn som möter den i vård i Sverige.
Mm.
För vi kan skydda många barn från det.
Mm.
Men om man tittar ut liksom globalt perspektiv så är det ju otroligt många barn som måste gå igenom sorg tidigt i sina liv.
Men okej, men då måste jag, för det där tycker jag är jätteintressant du säger. För du säger också att vi är ju skapta för att kunna, kunna hantera det och kunna möta det, och så även barn. Är vi för, lever vi för skyddad verkstad i Sverige?
Jag tror att vi gör det. Jag tror att vi har en, inte bara Sverige, utan det tror jag också lite så här västvärldsfenomen.
Ja.
Men vi lever ju på ett sätt som är liksom så extremt långt gånget på no, i liksom evolutionen jämfört med vad vi är skapta för och så.
Mm.
Och vi har ju en kultur där vi gärna vill skydda alla från obehag på alla sätt. Och vi vill inte gärna prata, vi tycker inte det är så kul att prata om känslor om det inte är glädje.
Nej.
Det kan vi prata om, men annars så, inte så bekvämt.
Mm.
Så vi vill ju gärna liksom skydda och tänka att så här, oh, det där är inte bra.
Mm.
Och det är ju skönt så länge man kan göra det, men det går ju inte i längden. Det är liksom, ingen kommer att klara sig om man får leva.
Nu när du redan säger det här hade jag ju tänkt liksom att vi skulle prata om långt in i podden. Men då måste jag nästan liksom komma in på det. För att så som, ja, men om vi bara tittar på hur världen ser ut just nu med pågående konflikten mellan Israel och Palestina, och liksom alla barn som man ser i sitt flöde som letar förbilt efter sina föräldrar eller som har självskadats i de här bombdåden. Alltså det är så fruktansvärt. Och det är ju, tänker jag mig i alla fall, barn som, ja, men, som har en egen telefon. Alltså det är inte jättesvårt att komma åt de här bilderna, och det, man liksom konfronterar säkert med dem. Jag har ju känt att jag inte, alltså jag, det här tycker jag är, jag tycker det här är svårt. Jag har ju inte känt att jag vill att min dotter som är 7 ska behöva veta om att det här pågår ens. Är det fel tänkt?
Alltså, jag funderar också på det där. Jag tänker att så här, ett tag till så kan man ju skona henne från det. Om hon inte har på någon beröring med det här på något annat sätt, så kan man ju skona henne.
Mm.
Men det kommer ju, det är ju en begränsad tid tills liksom världen knackar på.
Mm. Det är ju så jag har tänkt, att eftersom den ändå kommer knacka på, hon har varit med om ett trauma, hon har förlorat någon hon älskar, jag är så här, För jag har också försökt tänka att okay, men gör någonting fel som inte berättar för henne om vad som för sig går, om hur världen ser ut. Och då tänker jag så här, men hon kan inte påverka det på något sätt. Det enda det kan göra är att hon får liksom oro och ångest över det. Och då är jag så här, varför ska jag ge den till henne nu? Hon kommer upptäcka det tids nog ändå. Och det kommer ju inte hjälpa de som far illa av kriget för att hon vet om det. Alltså förstår du vad jag menar? Jag tänker mer att så här, det kanske mer handlar om att prata med... Alltså vi försöker ju mest prata om att liksom, det finns människor som gör onda saker och alltså, att man pratar om liksom, det på ett större perspektiv. Men att, så här, att, nej, jag vet inte. Men, ja.
Nej, men jag tycker att det är en så pass låg ålder som man kan absolut skydda. Och om man ska visa så tänker jag att man liksom, eller nämna det, så får man göra det på ett så barnvänligt sätt som man kan.
Och hur kan man göra det då? Har du något exempel?
Men jag tänker att man... Nu är hon fortfarande så pass liten. Alltså när man är lite äldre så finns ju till exempel Lilla Aktuellt. De här som ändå är liksom lite så.
Ja.
Men man kan ju också bara ta samtalet själv. Att liksom, de flesta barn tror jag idag, det är svårt att inte snappa upp. För det är på nyheter och grejer hela tiden.
Mm.
Och är det inte just det här Israel-Hamas-kriget så är det Ryssland-Ukraina eller så är det klimatkatastrofen.
Mm, jag vet.
Det är liksom, jag tänker att man, dels det första är att vara lyhörd för barns egna frågor. Om de säger saker att faktiskt liksom lyssna efter, hur tänkte du, vad är det som gör att du frågar, vad har du hört, vad är din liksom.
Mm.
Men man kanske också får prata om att ja, det händer hemska saker i världen nu. Mm. Det är svårt för alla att hantera, att stå ut med, att förstå, att liksom, så att man ändå, för jag tänker också att lämna dem utan svar.
Ja, det är
blir inte schysst.
Nej.
Nej, precis.
Nej, jag har alltid tänkt att, för så har det varit mycket sen Elin gick bort också. Jag kommer ihåg att jag läste ganska mycket precis, ja, men precis där kring när jag förstod att hon inte, alltså att hon var på väg bort. Och då läste jag, jag kommer inte ihåg vem det var som hade skrivit det, men det var någon som psykolog som hade sagt att barn frågar ofta i förhållande till vad de mäktar med att ta emot. Alltså, ja, men så här, om de vill veta saker, då frågar de. Och ja, så har det ju verkligen varit, alltså för oss med sen Elin gick bort också, att det har varit liksom, i början kom det ganska mycket frågor och så kom det inga alls. Och att jag har känt att så här, ja, men då ska inte jag trycka ner någonting i hennes hals liksom, för att jag vill prata eller liksom har, utan att då hon fått vara styrande i det. Och det tänker jag som det här också, men skulle hon fråga mig någonting om konflikter i världen, då svarar jag, men jag känner inte att så här, jag måste pracka på henne.
Nej, nej, men barnfrågor brukar vara en jättebra utgångspunkt. För då frågar de också utifrån vad de själva förstår. Och liksom det de själva funderar över. Så att svara på det brukar vara det bästa. Och att då försöka svara på ungefär samma nivå. Alltså,
ja, just det, som de ställer frågan.
Ja, exakt. Ja. Inte dra iväg. Och det brukar vara bra oavsett vad det handlar om. Liksom, kriser, katastrofer, sorger, allting. Sen kan man ju också, om man till exempel, om hon är 7 går hon i förskoleklass.
Hon går ettan.
Eller ettan, ja. Då kan man ju också fråga liksom, på något sätt som inte är förledande. Men har ni pratat något i skolan om någonting, om världen? Eller, alltså något bara för att man vill liksom öppna dörren för att du vet att du kan prata med oss om det också. Du får prata om du har frågor så kan du, får du säga det även hemma. Ja. Liksom. Och så kan man ju göra liksom, också när det har hänt saker i samhället. Eller så, att man liksom... Någon liten trevande fråga bara för att kolla, är det här något som rör sig i din verklighet? För i så fall vill jag visa att det är okej.
Okay. Mm.
Men utan att så här, har ni pratat om det och det? Och
ja,
vad
nej,
det är
nej, hemskt exakt. Eller
liksom. Så.
Nej, och då väcker det en massa liksom, oro och tankar.
Ja, men precis. Ja. Och har de inte pratat om det,
nej,
så
då blir
inte.
Det ju,
nej, exakt.
Nej, men alltså, jag inser att jag kanske för i morse var det, när jag skulle lämna på skolan, så var det på... Det var en sån här energy morgonshow. Och då de pratade absolut inte liksom om konflikten, utan det var liksom, ja men det var den här alltså lite flamsiga morgonshowen liksom. Och så pratade de om det var någon där då som hade köpt någon sån här köttkasse där man fick en påse som heter safarikassen. Jag tyckte det var ju fruktansvärt tycker jag då, men där man ändå kunde få äta liksom exotiska djur. Och så börjar hon prata om olika djur. Och sen så säger då Sofia Wistam att hon hatar krokodiler. Så säger hon det, tror jag, typ 4-5 gånger. Och då sänkte jag. Och, sen jag, och då var Licky så här, vad gjorde du, mamma? Så här, nej, men jag vill inte höra. Jag tycker det är så dumt att höra på någon som säger att de hatar saker. Jag tycker det är så onödigt. Jag vill inte att man ska prata så. Och så blir det riktigt som bara, nej mamma, du brukar faktiskt inte säga att du hatar något. Jag bara, nej, för jag tycker inte att man ska hata saker. Och där kan jag också bli såhär, gud, är det liksom för överdrivet? Men jag kan känna om något, så efter man själv har varit med om drama, jag vill att mycket ska få vara liksom katten. Alltså jag vill att det ska få vara mjukt och härligt. Och alltså jag klarar typ inte av jobbiga. Alltså det kan vara bara på den minsta nivån liksom.
Ja, och jag tänker också så här. Att inte vilja hata kan väl aldrig vara fel.
Nej, det känner jag också.
Det liksom, sen kommer hon väl tyvärr möta rätt många som inte har den
inställningen. Hon hatar ju redan massa saker och allt som smakar äckligt. Och...
Fast man brukar ju faktiskt när barn säger hata det här. Nej, det älskar det inte.
Nej, exakt. Liksom... Du brukar säga, och det är så gulligt för våra treåriga Jack nu, han har ju börjat säga, mamma jag älskar inte den här maten. Men nej, okej. Det är okej.
Ja, men...
Det är ett finare sätt att säga det på.
Verkligen. Ja. Och nog skulle vi ju hellre ha en värld med mer så än mindre så. Liksom.
100%. Så. Ja. Men du Liv, hur kan barns sorg se ut då?
Ja, men barns sorg är ju... alltså på sätt och vis är det såklart lik vuxna. Alltså de blir ledsna, de gråter, de liksom minns, de pratar om och så. Mm. Men sen brukar man ju prata om... Och egentligen så pratar man om att barns sorg är randig. Mm. Men det är ju vuxnas också.
Ja, det där har jag blivit så. Jag bara sa, vad fan, det är ju våran också. Ja, på exakt. Alla sätt.
Så jag tänker att liksom, kanske att barn är lite... När man säger att sorg är randig då, så tänker man ju att liksom, i perioder så sörjer man. Och sen har man perioder som är nästan som en slags vila. När man kanske inte tänker på det som har hänt. Mm. Skrattar, är glad, mår ganska bra. Mm. Och det tänker jag, det är ju psykets egen reglering. Mm. Att så här, jag pallar inte mer. Nej, nu. Nej, exakt. Paus. Och så... kan man ta en bit igen liksom. Och som du säger, vuxna gör också så.
Ja. Men, det är ett sätt att fortsätta orka leva.
Ja, precis. Det enda är väl att barn kanske kan vara lite snabbare i de där svängningarna och att vuxna kan bli lite förvånade över att satt inte du precis och grät och nu är du uppe och leker och det är tjofadrittan och liksom. Men det randiga, alltså det är därför jag tänker att barn och vuxna, så det är inte så stor skillnad.
Nej.
Barn har ju ett mer direkt tilltal eller direkt liksom direkt närvaro i livet än vad vuxna har.
Mm.
Så de kan ju vara liksom, de kan bli jätteledsna och då är de ledsna.
Mm.
De har ju ofta också, åtminstone i låga åldrar, sen kommer väl det, men de har ju mindre av att dölja sina känslor än vad vuxna har.
Mm. De har inte fått lära sig att det är fult med det än.
Precis. Mm. Så då kan de ju liksom, ja men fulgråta liksom bara rakt av för att nu är jag så här ledsen. Det får, så.
Jag tycker det är något så himla befriande med det.
Verkligen.
Alltså att det får vara så liksom. Ja.
Och det vill man ju verkligen uppmuntra. Man vill ju inte lägga band på barn.
Nej.
Det kommer ju också ändå. Men det kommer ju inte av någon naturlag. Det kommer ju för att vi lägger det på dem.
Mm. 100%.
Ja.
Så hur kan man göra då om man liksom... För det är ju som vuxen ibland... För det är en sån sak som jag har tänkt på. Att jag upplever kanske, för liksom, utan att hänga ut mina barn då, men att så här, det har kanske varit mer ilska än gråt.
Mm.
Och den är ju nästan ibland svårare att möta. Mm. Kanske särskilt när man själv, alltså när man går igenom sorg och så är man, alltså man sover, eller jag skulle ändå säga att så här, jag har aldrig sovit så mycket som jag sovit de senaste 8 månaderna, men det har också varit så här, du vet, man känner sig inte utvilad när man vaknar. Alltså man sover, men det är som att, alltså det är som att systemet bara så här, jag bara stänger ner nu ungefär. Mm. Så då har man ju inte heller haft världens bästa tålamod och liksom alltid kunnat möta som man vill. Och den tycker jag ibland har varit svårare. Men jag tänker att just ilska också kan vara en symptom på att man har varit med om någonting jobbigt.
Ja, men dels kan det vara det. Så kan det vara ilska på den som försvann. Ja. Att man faktiskt är arg för att, varför är du inte kvar?
Ja.
Jag vill ha dig här.
Ja.
Det var dumt av dig att gå och liksom lämna oss. Sen kan ju barn också reagera med ilska på... den stämning som är runt om, alltså av att andra är ledsna och att det liksom också blir lite, ja men det finns något liksom, ja det är jobbigt att andra är sköra, jag vill ju att du ska må bra liksom. Och att man inte alltid då möter det med, nu blev jag också ledsen, utan kan inte du hålla ihop nu och vara vuxen och stark och liksom.
Man blir arg mer på situationen kanske.
Exakt, precis.
Ja.
Och det tänker jag också är jätteviktigt att tillåta, att inte skamma det, utan liksom att man får vara arg på den som dog.
Mm.
För att det är ett tecken på kärlek. Mm. Det betyder ju att den människan var viktig.
Mm.
Och det är ju en variant av, jag saknar att ha dig här.
Mm.
Jag vill ha dig mer.
Vilket fint perspektiv. Jag har inte tänkt på det så.
Nej.
Ja, jättefint.
Men jag tänker att det är jätteviktigt att komma ihåg att det är det. Och det kan ju väldigt många vuxna också känna igen fast man inte tillåter sig att åtminstone kanske uttrycka det.
Ja, eller att göra den kopplingen.
Exakt, ja. Men att man bara, vad fan var du tvungen att dö för?
Mm.
Det var någon som sa det i något sånt här sammanhang ganska nyligen. Och jag blev så förvånad över att den vuxna människan sa det sådär rakt av bara. Oh. Jag tror att vi delar upplevelsen att vara förbannade på att han gick och dog.
Ja.
Som bara, wow.
Ja. Ja, oh, gud, vilken, ja, det kan jag nog, när du säger det så kan jag nog se att det har varit lite så kanske.
Mm.
Ja. Jag tänker så här, nu för tiden så finns det så himla mycket att liksom ta del av på nätet och det går att läsa sig till så himla mycket. Och jag har ju känt att jag så här sitter i hobby, läst jättemycket. Men liksom, när behöver man ta hjälp?
Alltså... Många idag, det är också en del av det här att vi vill tillrättalägga. Mm. Att man tänker att man inte klarar av det.
Mm.
Det finns ju folk som liksom söker hjälp dagen efter att någon har dött. Och som är på något sätt så här...
Ja, man tänker att man kommer inte kunna klara
precis,
det själv.
Jag kommer inte räcka för mina barn.
Oh, sen, men vad fint ändå, på något sätt ändå, så kärleksfullt.
Att ja, det är ju verkligen det. Men det är också något sorgligt i att inte lita till sin egen förmåga. Mm. Att du räcker. Mm. Det behövs ingen annan. Det behövs inget proffs.
Mm.
Sen är det ju såklart så att ja, men som i ditt fall så tänker jag att ni är två vuxna. Ni kanske, jag menar, även om jag förstår att din mans sorg har varit stark också, så har ni lite olika lägen i det.
Ja, ja, absolut.
Så det har funnits ett stöd för dig.
Mm.
Är man i ett läge där man kanske är ensam förälder, man kanske blir liksom, då kan man ju faktiskt uppleva att ja, min sorg är så stor att jag är inte säker på att jag klarar att ta hand om mina barn. Jag vet inte om jag orkar kan se deras behov om jag finns här.
Mm.
I första hand då kanske man ska försöka söka hjälp av nätverket om det finns.
Mm.
Alltså man behöver inte professionell hjälp.
Nej.
Men finns inget, ja då kanske man behöver professionell hjälp. Inte egentligen för att det finns en behandling eller liksom, utan kanske bara för att i det här rummet behöver du inte ta hänsyn.
Nej.
Här kan du bara utgå från dig.
Mm.
Och sen kanske du måste ta hänsyn när du träffar dina barn. Du kanske måste bita ihop och se till att det finns middag.
Mm.
Inte... får de här liksom, sorgutbrotten eller så.
Mm.
Så att man liksom, men att man kommer ihåg då att det man då får liksom, av den professionella är inte behandling utan det är bara ett utrymme.
Mm.
Det kan ju kännas skönt.
Ja, det kanske kan vara det man behöver då.
Ja, precis.
Men då undrar jag så här, Liv, för jag kan snarare känna att jag kan ha lite dåligt samvete eller vara lite orolig för att jag inte har liksom gråtit särskilt mycket eller liksom inom citattecken tappat dig i sorgen framför barnen. Alltså, jag har haft jättemånga sådana stunder men de har oftast varit för mig själv. Alltså, de har varit när barnen har somnat, när liksom huset är tyst.
Mm.
Eller när jag sitter i bilen. Eller du vet när jag är så här, okej, men här behöver jag inte hålla ihop det. Här behöver jag inte prestera någonting eller liksom föra någonting framåt. Så här, det är liksom då jag har känt att då finns det utrymme. Kan det vara liksom skadligt att barnen inte har fått se mer av det?
Jag tror inte att det är skadligt åt något håll. Alltså det här har varit ditt sätt och det är helt okej. Okay.
Mm.
Och om du hade fått ett eller annat utbrott inför dem så hade det också varit helt okej. Okay.
Mm.
Det som möjligen skulle kunna bli för mycket för barn det är ju om en förälder verkligen kraschar. Liksom.
Mm.
Att den verkligen inte... För då blir det liksom... Ja, då måste ju någon annan vuxen träda in som ändå visar att det finns trygghet fortfarande runt er. Men annars tänker jag att det är olika sätt. Vi behöver inte värdera det som bättre eller sämre. Det här var ditt sätt.
Mm.
Dina barn kommer när de... För det man tänker ibland så här, skadar jag dem?
Ja, ja.
De kommer hitta sina sätt.
Mm.
De kanske gör som du eller inte gör som du.
Mm.
Men nej, jag tänker inte att det är varken rätt eller fel.
Nej.
Utan det var det sätt som du har som har varit rätt för dig.
Mm.
Och då blir det ju indirekt rätt för dem också.
Mm.
Det är ju liksom...
Fint. Ni är så bra på det där, ni psykologer. Och få henne att känna sig validerad.
Men jag tänker att det är viktigt att inte hålla på och ha liksom någon idé om att det finns ett rätt eller ett sätt fel att hantera den här sortens känslor.
Mm.
Det finns olika sätt.
Mm.
Du behöver inte alltid värdera allting. Liksom.
Nej, och jag tycker själv att jag är duktig på att säga det till andra. Att så här, det finns inget rätt, det finns inget fel. Alltså, för jag tänker så mycket på det ibland, så här, men hur man har blivit bemött av... Liksom, barnens föräldrar, alltså kompisars föräldrar, alltså mycket sådana saker också. Att jag och alltid så här, alltså förstår om någon är så här, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, så här, det är ingen fara. Alltså, men alltså för en själv blir man så här, gjorde jag rätt nu? Var det där rätt? Och, men det är svårt ibland tycker jag.
Jag tror att det som skulle kunna vara, alltså som sagt, det kan bli problem om man kraschar, inte för att det heller är fel, men för att det blir jobbigt för barn. Och det hade blivit väldigt konstigt om vi inte hade sett dig ledsen alls.
Ja, men
det hade ju liksom,
det hade ju varit superkonstigt.
Ja.
Ja.
Och då hade du lärt om fel grej. Ja. Liksom, att, men att, att, ja, att, du, att vissa saker händer när du är själv.
Mm.
Ja, så är det för dig.
Mm.
Det är väl helt okej.
Okay. Mm.
Eller inte väl, det är helt okej.
Okay. Jag tänker på en annan sak då. För att det här är också en sån här sak som jag i början läste mer om. Men som jag faktiskt aktivt har valt att inte läsa så mycket om. För att det finns också så mycket... Ja, men det finns ju vissa som skriver... Att liksom, är barn med om något sånt här så kommer de liksom för alltid vara skadade liksom, i vuxen ålder och det är sina djupa trauman och så här. Och då undrar jag då så här, alltså, vad, vet man vad liksom, men, liksom hur skadade inom citattecken blir barn av att vara med om förlust när de är små?
Jag tänker att det liksom blir helt fel att ens tänka på det som en skada. Det är någonting som är sorgligt. Det är klart, och det är klart att alla de erfarenheter vi gör har vi med oss.
Mm.
Vi har en, liksom, en livshistoria, en inlärningshistoria.
Mm.
Och har den innehållit sorg, ja, då kommer det att finnas.
Mm.
Och har den inte innehållit sorg så kommer det finnas annat som den har innehållit.
Mm.
Och liksom, så att det, jag tycker inte ens att man kan liksom tänka på det som en skada. Det är klart att man skulle önska att för er att Elin fick finnas kvar.
Ja, men alltså, anledningen till att jag frågar det också för att jag är ju oftast... Och jag vet att ibland folk är så här, men det är bara när man är så trött på folk som tänker positivt. Men jag har hela tiden försökt tänka att så här, okej, men barnen fick ha henne i de här åren. De har fantastiska minnen, vi har jättemycket filmer och bilder. Och jag tänker att så här, utav det här så kommer det också komma någonting. Det kommer finnas en djupare förståelse för livet. Det kommer finnas en, liksom, en kanske större respekt och en skörhet alltså, som finns i våra barn för att de har varit med om det här. Så jag tänker inte att det är så, men ibland, och det var väl det, därför jag slutade läsa om det här, för jag kände stötte på vissa som var så här, ah, det här är trauman som för alltid kommer ligga. Och då känner jag så här, ja men ja, det är precis du säger, det kommer vi ju, det har vi ju alla på olika sätt ändå, men handlar väl kanske mer om så här, vad vi gör av det ibland. För då, jag kommer och då osökt att tänka på nästa del, för jag har flera vänner som är som lever som separerade. Och det är oftast en sån sak som så här, ja, men när vi liksom sitter ner och pratar om varandra, som jag alltid hör hos många av de här, att de har så mycket skuld och skamkänslor för att de har försatt barnen i en situation där de liksom behöver bära med sig det här i hela sitt liv, att leva med separerade föräldrar, liksom det traumat som det innebär, för det är också det man då får höra. Och så tänkte jag så här, men då skulle jag läsa på lite inför att du skulle komma hit idag. Och sen så då hittade jag ju någon studie liksom av det senaste jag hittade då, där det egentligen verkar som att det inte alls är så stor skillnad för barn om man tittar på liksom hur lyckliga de är. Så var kommer det där ifrån, tror du? Är det liksom så här invanda gamla normer som säger att vi skadar våra barn när vi separerar?
Alltså dels så tänker jag att man som förälder, man är ju alltid orolig.
Ja.
Och man har väl en massa skuld. Alltså det finns liksom, det är på något sätt, och på sätt och vis tänker jag att det kanske är bra, för det gör att vi tar hand om vår avkomma, att vi är måna om dem liksom. Men att en separation, alltså precis som du säger, för barn att leva i en relation som är dålig, det vet man ju från forskningen, det är sämre än att för barnen att leva med separerade föräldrar. Så att det här att liksom vi ska bara hålla ihop till de har gått ut gymnasiet eller så är inte,
men då tänker jag alltid ofta på så här, okay, men vad menar man då med en dålig relation? Alltså förstår du vad jag menar?
Ja,
för det är som för mina vänner, då är det ju sällan så här att, eller det är aldrig så att det har varit fråga om liksom våld eller liksom missbruk, utan det har bara varit så här, så som min upplevelse är att det är i de flesta fall, att så här, men kärleken tog slut, eller vi vill andra saker, eller vi vill inte längre åt samma håll. Alltså det är egentligen på vissa sätt ganska så här odramatiskt, och det upplever jag ibland snarare gör att skam och skuldkänslorna blir ännu större av att så här, nej men jag ville bara någonting annat.
Nej, men alltså jag tänker att när man säger dålig relation så tänker man nog att det är mycket konflikter.
Ja,
och att det är inte bra.
Ja, men, så förutsätter jag också.
Men att alltså, vill man att ens barn ska leva i en relation där kärleken tog slut? Är det det man vill visa dem? Eller
nej,
vill man visa att kärlek kan ta slut?
Ja.
Och då kan man gå åt olika håll och utvecklas och hitta annat. Och liksom. Så att jag tänker att liksom... Nej... Alltså det finns ju separationer där som skadar barn, men det är ju separationer där folk inte kan gå ifrån varandra på ett bra sätt och ha barnen i fokus.
Ja, för det tyckte jag var så intressant, att det stod ju snarare det att så här, det allt handlar om så här, vilket fokus egentligen föräldrarna har efteråt. Alltså det vill säga om fokuset är på barnen eller om det är på konflikten. Liksom, att det är det som snarare blir avgörande.
Precis. Och jag tänker liksom att som sagt, precis som barn är med om saker, livet händer. Vi kan liksom inte tänka på barn som att de ska liksom leva i frigolit tills de är 18.
Jo, och det är det jag precis säger, Liv, att jag vill att barnen ska bli... Men, nej, jag skojar, nej, jag vet, det går inte, livet ser inte ut så.
Nej, och grejen är ju att så här, släppa ut dem, hur redo kommer de vara då?
Nej, det blir ju kaos.
Ja, det blir inte så kul.
Nej.
Så jag tänker att liksom... Såklart att man ska göra sitt bästa för sina barn. Liksom. Men det bästa behöver ju verkligen inte vara att leva kvar i en relation. Eller att det skulle vara dåligt att ha separerat. Det är ett sätt att växa upp.
Mm.
Och vi lever i den värld vi lever i. Vi kan liksom inte skruva tillbaks tiden och tänka att ja, men förr i tiden levde folk ihop. Ja, men det var helt andra villkor. Och det var mycket annat som var annorlunda då också.
Mm.
Och det är ingen som vet om det var bättre eller sämre.
Vad är bäst för barnen då? Om jag får ställa en sån extremt jobbig och knepig fråga.
Alltså, vad menar du? Att separera?
Ja, eller? Precis. Jag tänker på när du säger det. Att förut såg det ut på ett sätt och nu ser det ut på ett annat.
Alltså, det som vi vet från forskningen är i relationer som inte fungerar är det bättre att man går ifrån varandra än att man är kvar och att det är konflikter och så. Mm. Det mår inte barn bra av.
Mm.
Separerar man så är det bra att man har fungerande samarbete.
Mm.
Växelvis boende verkar vara en väldigt bra grej också.
Och vad betyder det egentligen då för de som inte vet? Ja, det är väl att man bor hos båda föräldrarna?
Ja, precis. Ja. Mm. Exakt. Sen om det är där, jag vet faktiskt inte exakt om det måste vara 50-50. Jag gissar att 60-40, 70-30 också är bra. Men att man fortsätter, alltså det som verkar vara viktigt är ju att man fortsätter ha nära relation med båda sina föräldrar.
Ja, just det.
Om båda.
Och det känner jag, tänker jag, att så här, det behöver man kanske inte ens ha forskning på för att förstå.
Nej.
Men jag vet att vi så här, du vet ju inte det, men jag är en sån här person som är... jag har tidigare varit väldigt styrd, skulle jag säga, av så här, forskningen säger. Så äldre jag blir ibland känner jag att så här, ja, men fan, vad känns rätt då? Alltså, ibland blir jag så här... ibland så hjälper ju det sunda förnuftet en ganska långt också. Så,
ja men det kan man väl säga att det gör, men det är klart att liksom, ja, men har man bara en förälder så blir det också bra, alltså väldigt mycket,
ja,
blir väldigt
klart.
Bra
ja.
Det är ju...
Jag tänker så ofta att det handlar för att vara lite mer flummig nu då, att så här, det tänker jag så ofta på, men jag har särskilt liksom två vänner som jag tänker på som är så här, de mest kärleksfulla mödrarna, alltså som är så här, du vet, de ser sina barn på ett sätt som man bara, alltså du vet, jag blir alldeles varm bara av att liksom vara i deras, liksom i deras umgänge. Jag tänker så här, men hur skulle det någonsin inte kunna bli bra för dina barn? Alltså de har ju en, och de har ju två föräldrar som älskar dem överallt, och du är liksom fenomenal. Alltså det kommer lösa sig. Men jag har alltid tänkt att ta upp det också, bara för att ibland känner jag bara att det känns som att det är sån, men jag vet inte, jag skulle bara önska att de inte behövde känna den där skulden eller skammen liksom.
Mm.
För det är som du säger också, jag menar, och det som jag har tänkt på också, men jag tycker att det finns någonting väldigt liksom fint, frigörande och starkt i att visa att så här, nej, men i mitt liv så var det viktigt för mig att få känna mig lycklig.
Mm,
och jag var
precis.
Inte det här. Och jag vill att du ska få känna dig lycklig när du är vuxen. Det är viktigt att du prioriterar din egen lycka. Och det är väl någonting jättefint man kan ge barnen också, tänker jag.
Sen tänker jag också så här att lite där, hur man än vänder så har man ändå alltid ändan bak. Alltså att det finns fördelar och nackdelar med det mesta.
Ja, men gud,
det kanske inte är 100% rätt, men det blir det var så här vi valde att göra, och det här blev det vi gör. Och det har blivit bra.
Verkligen.
Och det här som du säger med att dina barn kommer att lära sig någonting om livet.
Ja.
Och, så är det ju för väldigt många barn som råkar ut för något av den sorten tidigt i livet.
Mm.
Att de får en ökad empati, en ökad förståelse. De har varit nära någonting som har utvecklat dem.
Mm.
Och som sagt, det är klart man kan önska att man skulle slippa. Men alltså, ser deras historia ut, och då gör de någonting, då växer det någonting gott ur det också.
Mm.
Och det är liksom, i slutändan så händer det ju oss alla. Alltså vi, som sagt, vi skaffar oss våra erfarenheter.
Mm. Och det är ju också på något sätt det som är så fint med livet, tycker jag.
Ja, ja, verkligen.
Det är det som också gör oss så unika. Alltså vi alla bär på så olika liksom upplevelser. Mm.
Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos Trygg-Hansa? Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag tänker så här, rent konkret då, alltså... Om man, för det behöver inte bara liksom egentligen vara kopplat till sorg. Jag tänker att många barn idag mår ju inte så bra. Alltså det ser vi ju i fler och fler studier. Liksom. Hur kan vi liksom prata med våra barn på ett sätt? Alltså finns det någonting vi kan säga för att så här få igång samtalet, att få barnen att vilja berätta eller att vilja prata om man känner att det är svårt?
Mm. Jag tänker att det här samtalet är superviktigt. Jag tänker att det är jätteviktigt att vi pratar med barn om alla känslor och om allt man känner. Liksom.
Mm.
Och jag tror att det är superviktigt och att det är någon slags sån här, nästan liksom psykologiskt vaccin för allt det som kommer senare i livet.
Mm.
Att ha ett språk för att förstå sig själv, för då tror jag att man får mycket bättre förmåga att förstå andra.
Mm.
Och då tänker jag ju att man kan prata om sina egna känslor. Såklart får man ju liksom också göra det på ett barnanpassat sätt utifrån ålder. Men liksom, idag hände det något som gjorde mig så rädd.
Oh.
Eller jag blev så ledsen för en grej idag. Eller det var något som var så roligt. Eller jag blev så nyfiken. Eller vad det nu är
för tycker känsla. Jag alltid funkar.
Ja, men eller
alltså,
hur?
Det är så här, om man, alltså, nej, men alltid funkar det där.
Mm.
Alltså, om jag berättar någonting som gjorde mig ledsen. Eller så här, då, det kan komma på en gång. Eller så kommer det till mig senare. Oh. Så här, idag händer det här i skolan. Eller, oh. Alltså, det är alltid så. Eller om det är någonting jag känner mig stolt över. Det blir som att det så här startar en tankeprocess hos dem på något sätt.
Och då, dels så gör du ju det och sen visar du att du har de här känslorna, att det är okej att ha dem och att det liksom, det är så himla mycket som förmedlas på ett ganska enkelt sätt.
Mm.
Och sen just då att man finns där när barnen vill prata, och det behöver inte heller betyda att man finns där den sekunden de vill prata.
Nej,
men att man ändå liksom fångar upp att, vet du, just nu, jag hinner inte just nu, men jag vill höra mer om vad det var som gjorde dig ledsen, glad, stolt, vad det nu var.
Mm.
Kan vi prata om det ikväll eller liksom sen? Om man tycker att det är väldigt svårt att prata om det här, så tänker jag att man liksom, en del tänker, då kan vara så här, men det där kan inte jag. Nej, men då får man kanske öva.
Mm.
Precis som man får öva på allt annat som man vill.
Du menar om man tänker så här, jag kan inte prata om saker som är jobbiga med barnen?
Ja, eller jag är så dålig på att prata om känslor, det är många som säger.
Ja,
dålig eller otränad.
Ja.
Då kanske det är någonting som man behöver öva på för att man vill förmedla det till sina barn.
Ja.
För att det faktiskt är någonting som är ganska viktigt. Ja. Så kanske man får testa då, så här, idag känner jag, Ja, jag känner mig faktiskt lite ledsen.
Ja,
då har jag sagt det. Bra. Och det kan vara jättemycket värt, och efterhand blir det lättare. Sen är det ju faktiskt om nu, den här boken som du nämnde att jag hade skrivit.
Mm.
Alltså det här att jag har skrivit om känslor är ju delvis därför. För att jag tänker att så här, läs tillsammans.
Mm.
Läs högt ihop.
Mm.
Och då tänker jag att man kan läsa högt till och med sin tonåring.
Mm.
För att bara liksom... Ja, men då blir boken det där sättet som får en att sätta ord på det.
Mm, och sen kan man samtalet.
Exakt. Och man får hjälp, man behöver inte komma på det själv, man behöver inte prata om sig själv.
Mm.
Men kanske när man läser ihop att det är sådär, har du känt så här?
Mm.
Jag har känt så här.
Mm.
Tror du den och den har känt så?
Mm.
Undrar om det inte var det här den kände då, du vet, när vi var? Liksom.
Mm.
Och så kan man använda det bara som ett, låt boken vara lite som en moderator för det samtalet.
Nu måste liksom. Du säga vad boken heter också, Liv, så folk kan köpa
den. Ja, men dels finns ju den här serien som där ni fick då sorg, men då är det olika delar som heter arg, glad, ledsen, rädd, nyfiken och skam.
Mm.
Och sen finns det en annan serie där boken heter, den första boken heter Mina känslor och jag.
Mm.
Som är de som ni fick är lite till lite yngre barn.
Mm, de är lite väl anpassade.
Ja, men vad bra. Mm. Och så lite så här lätta att läsa om man inte gillar att läsa. Medan den andra är lite, det är fortfarande lättläst, men det kanske är lite äldre barn.
Mm.
Ja, men bara som ett sätt att liksom närma sig och sina känslor och förstå dem och förstå andras känslor och så. För jag tror att vår värld, jag tänker att vår värld saknar lite av det.
Det känner du så? Jag känner ju då jättestarkt.
Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker att det är så ofta som man bara så här, men gud, tänk om folk bara var lite bättre på att hantera sina egna känslor så att de inte behövde göra andra saker som ett sätt att få utlopp för känslor.
Varför tror du att det är så då?
Som vi är dåliga på det, ja. Eller? Men jag tror liksom att vi har kommit ifrån att prata. Jag vet inte egentligen om människan någonsin har pratat om det. Men kanske, det kanske aldrig är inte så. Jag vet inte om man gick på liksom stenåldern och sa, du, jag är ledsen.
Det kanske Nej, men tror du inte att man bara var ledsen?
Jo,
då?
Jag tror att man, precis.
Alltså,
jag tror att...
För så känner jag ibland. Det är som att så här, vi har glömt bort att vi är människor. Alltså, ja. Är alltid så här, vi är så himla mycket uppe i våra huvuden hela tiden. Ja. På vad vi ska prestera eller hur vi ska vara eller nästa steg eller nästa aktivitet. Alltså, och allt vi känner, det blir bara så här, det kommer något litet obehag. Och sen så då tar vi upp telefonen istället och scrollar vi så slipper vi det. Och sen så kommer vi hem och så kanske det obehaget kommer. Ja, men då trycker vi på någonting på Netflix istället. Och sen så, nej, fan, nu kommer det där obehaget igen när serien var slut. Ja, men då går jag och tar någonting och äter istället. Alltså det är som att hela tiden, vi är ju aldrig i det.
Nej.
Och det finns inget utrymme för att skrika när vi behöver göra det eller för att totalt tappa det. Alltså, när ska vi göra det? Vilken tid på dygnet ska vi ha tid för att göra det?
Och när skulle det inte bli skammat eller anses exakt. Konstigt och dåligt?
Nej, precis.
Nej. Så det känns som att liksom vi kommer bara längre och längre ifrån att ha någon slags direkt kanal till det här.
Mm.
Jag tror inte att, så här, att det skulle lösa världsfreden, det vet jag inte om jag... Men jag tror att det skulle göra ganska
det
mycket.
Det skulle säkert inte göra att vi fick fler konflikter i alla fall, det tror jag inte.
Alltså lite så, om man kunde säga, vet du, jag blir jätteledsen när du gör sådär istället för att liksom...
Exakt, så, nej, alltså, men verkligen. Men hur kommer vi dit då?
Ja, men kan inte en väg ändå faktiskt vara att börja med barnen? Och att då som vuxen, om man tar ansvar för det gentemot sina barn, så måste man göra det själv också.
Mm.
Alltså att det blir någon slags ömsesidighet i det.
Mm.
För jag tror att det är superviktigt att inte tänka att det ska vi lära våra barn, men vi ska inte göra det.
Nej.
För då lär vi dem inte.
Nej.
Men om vi gör det med dem för att de ska lära sig, för att liksom, så kanske vi i alla fall sakta men säkert ökar upp det.
Nej, men alltså jättebra, Liv. Jag håller helt med. Nej, alltså, verkligen. Jag började tänka på så här, men en av mina bästa vänner, hon berättade för att hon hade varit inne på förskolan och så hade hon, ja, men hon blev lite så här illa berörd för att en av pedagogerna hade sagt någonting elakt, någonting väldigt liksom onödigt. Och så hade hon börjat gråta och så kom jag ihåg att hon ringde mig och var så här, det var så jobbigt, jag började gråta. Jag tänkte på det efterhand, det bara så här, fan vad modigt av dig att visa att du tog så illa vid dig att du började gråta. Och hennes dotter hade såklart sett det och liksom blev orolig och sådär. Men då tänker jag så här, ja, men du blev ju ledsen och det som hände var ju fel.
Mm.
Och där, jag vet själv, jag hade nog snarare varit så här, jag försökte hålla ihop det och så hade man då så här, tappat i bilen. Och jag sa, ja, jag tyckte, alltså, det är ju mer så egentligen vi kanske skulle behöva bete oss. Eller på arbetsplatserna, alltså när man känner sig felfördelad eller liksom när någon bara så här, ja, men cut you short i ett möte eller liksom bara avspisa din idé. Att så här, säga, vet du, det där kändes jättejobbigt för mig. Jag har förberett mig en vecka för den här presentationen. Och du gav inte ens mig möjligheten att försöka.
Mm.
Alltså, tänk vad som hade kunnat hända i rummet då.
Mm. Och om den personen då också klarar det och kan säga, förlåt, jag fattar. Det var dumt av mig. Vi måste hitta något sätt att lösa det.
Gåshud! Nej, men alltså förstå, det är ju möjligt.
Mm.
Ja, hur ska vi komma hit nu, Liv?
Ja, det är väl det stora steget.
Det är väl det stora steget. Nej, men jag tänker att det börjar med samtal och det börjar med, men det börjar med att också så här, att visa sig själv sårbar.
Mm.
Och jag tror det är väl också någonstans att vi har tappat bort allt det här, att så här, vi ska vara såna robotar och allt ska vara så...
Ja.
Ja, men allt ska vara så perfekt. Jag hade en forskare och en psykolog som heter Thomas Curran här för några veckor sedan i podden. Och då pratade vi om perfektionism och han har skrivit en bok som heter Perfektionsfällan.
Mm.
Eller The Perfection Trap på engelska. Och då pratade vi just om det här med att så här, men alltså, motgiftet är liksom sårbarhet och att... Där, att våga säga till när någonting är läskigt eller att man känner sig obekväm. Mm. Och jag tänkte ibland på det liksom i min egen här karriär när jag jobbat som jurist. Och, alltså många gånger så det som har gjort att det har gått bra för mig har ju varit att jag har vågat vara öppen med...
Mm.
Alltså att jag har vågat vara sårbar.
Mm.
Att jag är så här, det där är inte jag så bra på. Mm. Kan någon annan hjälpa mig med det? Eller, alltså att, liksom, att våga äga sina svagheter på något sätt också. Istället för att man hela tiden tror att man ska behöva kunna allting. Mm. Är man inte bara väldigt trött på det liksom?
Alltså, jo, det är man. Ja, men eller hur? Verkligen. Det är ju jätte... Och det gör ju också att man känner sig... Alltså, dels blir man ju trött på det, men det skapar också så mycket onödig ensamhet.
Ja, oh, gud ja.
Istället för att säga, ja, men den kan jag ta då.
Ja.
Men kan du hjälpa mig med den här?
Ja, ja, exakt.
Det är liksom, ja, nej. Nej, jag tror att vi skulle behöva våga det. Men det är... Samtidigt som jag säger det så vill jag också säga att det är ju läskigt.
Ja, det är ju skitläskigt.
Ja, För att vara den som gråter på dagis till, eller på förskolan när man hämtar kan ju också vara liksom, aha, din mamma är lite skör nu.
Ja, exakt.
Att det liksom kan bli dåligt med mottaget. Men man hoppas, alltså det är ju det man skulle önska, att vi kunde, att det inte var läskigt.
Nej.
Hon blev ledsen nu. Jag behöver nog fundera på varför jag gjorde sådär. Ja. Och hon som då blev arg och liksom mot ett barn.
Ja, för det var det som hände. Hon bad ju om ursäkt på en gång. För att hon förstod ju.
Ja, men det var ju
att,
bra.
Oj, det här var ju, blev ju inte så bra. Nej.
Det var jättebra.
Ja, det är det jag menar. Ja, det blev ju som liksom ett sådär praktexempel liksom, på hur en mänsklig interaktion kan gå till.
Ja.
Jag ska snart släppa iväg dig, Liv, för du är en viktig människa så du ska iväg till nästa grej. Men en sak som jag bara skulle vilja fråga dig till om då. Det här är min egen hobbytes, som du märker med de flesta av grejerna som jag har tänkt på nu. Men en sak som jag har tänkt på under, ja, men nu är det liksom snart 9 månader sedan som min syster gick bort. Mm. Och det som har liksom... Och jag försöker tänka på hur jag ska säga det här. För samtidigt vill jag inte säga så här. Jo, men jag skulle ändå säga att det som har hjälpt mig när jag tyckte att det var liksom extra tungt. Mm. Men med det sagt vill jag inte säga att man måste liksom avhjälpa när det är tungt. Det är det vi har pratat om, att så här, man hjälper tror jag genom att våga vara i det som är. Men att så här, när jag i alla fall har känt att så här, men nu känns det bara så tungt, eller det känns liksom, ja, men så här, lite meningslöst, eller du vet, när man känner som liksom, lite som ett hål eller som ett vakuum och så här. De sakerna som oftast har fått mig tillbaka till liksom livet eller till glädje och alltså förväntan och längtan och såna saker, det är ofta saker som har med kreativitet att göra. Alltså till exempel att jag har ibland bara så satt på en låt som jag älskar och dansat. Eller att jag har sjungit väldigt högt i bilen, eller skrivit. Alltså att jag har gjort, jag liksom har varit kreativ. Och då undrar jag, finns det liksom någon forskning som visar på, för det jag kommer till nu är då att så här, jag upplever ju att barn är så extremt duktiga på att liksom använda sig av sin kreativitet. Alltså, och ibland tänker jag, ja, men till exempel som det har varit då med Lycke då, om hon har kunnat visa att hon har tänkt på syran eller att hon har varit ledsen över någonting, och så kan ju hon nästa sekund göra någon superkul kreativ lek med sin brorsa, eller du vet, de kommer på någon ny idé eller bygger en hinderbana, och det här pendlandet liksom. Och att de är väldigt duktiga på det där kreativa. Finns det någon koppling till liksom välmående och alltså kan det vara ett sätt att hjälpa oss ut ur saker som är svåra och tuffa?
Det tror jag verkligen. Sen är det väl så att det för vissa ligger närmare, för att man har kanske redan hållit på med något sånt, så att man hittar det ganska lätt, medan andra kan ha svårt att hitta det liksom, hitta ett kreativt utlopp. Men jag tror absolut att det kan vara ett sätt att må bättre och att ta hand om sig. Så det är också lite mindre, på tal om huvudet liksom, så är det ju lite mera...
Det är det jag menar, man släpper huvudet
av en stund. Det blir mindre intellektuellt liksom, och mera direkt.
Ja.
Precis som ju många kan uppleva att alltså, yoga eller sådär också kan vara ett sätt att komma liksom... Och då säger man ju ofta att man kommer rakt in i kroppen. Jag tänker att man kommer rakt in i känslorna.
Ja.
Att det är liksom... Men att den
men känslorna sitter ju många gånger i kroppen, upplever jag. Precis. Alltså det är då du liksom får ta plats och komma ut. Alltså jag kan ju ibland känna så att... Men för det låter som att säga att jag dansar. Nej, det är inte. Men jag tycker om att så här, röra på kroppen. Ja. Alltså det kan vara att gå och träna eller att göra någonting där det är så här, man måste använda sig av någonting annat än... specifikt huvudet. Det är det som oftast gör att det händer någonting i kroppen, upplever jag. Och det kan ju ibland bli då att man liksom blir väldigt, väldigt glad, eller att jag börjar gråta av det. Men då är det för att så här, okay, men någonting kommer i alla fall ut.
Ja, men precis. Alltså absolut. Just när det kommer till träning så finns det väl också andra liksom på hormoner och sånt som också hjälper till, tror jag. Att man,
ja, men så är det ju.
Man blir av med adrenalin och man får endorfiner och liksom så. Och sen tänker jag att barn är ju ofta bra på det där. För de har ju inte samma tillgång till språket och till det intellektuella. Så det blir ju inte, de kan ju inte riktigt gå den vägen och gömma sig i det eller liksom använda det som ett skydd.
Nej.
Utan de har ju, det blir ju mera men liksom, använda hela sig på något sätt för att uttrycka sig. Språket kommer ju ändå efter ett tag för oss människor.
Men okej, nu vet jag att det går långt här. Men är liksom, för jag kan ibland känna då att, så här, att jag vet att språket är liksom... Det är en gudagåva och det är helt otroligt. Men på vissa sätt då kan jag ibland känna att det hämmar oss. Alltså att det är, du sa det så himla vackert, så här, men de har tillgång till hela sig själv. Och nu måste jag bara säga, för att jag läste, det här har kommit upp på min Instagram så många gånger. Jag vet inte liksom, jag har inte själv kollat upp den här studien, så jag vet inte om liksom, jag vet inte liksom tyngden av det. Men det har florerat jättelänge på det har kommit upp liksom olika sammanhang. Och det handlar om en studie som ska vara gjord på 60-talet av NASA. Där man ville utreda, man ville se om man kunde kartlägga genier. Alltså hur ska man hitta genier i samhället? Och då hade man tittat på liksom en grupp med barn. Och då hade man sett att av liksom tvååringar, om det var treåringar, så var 98% att klassa som genier.
Mm-hmm.
Och sen ju äldre de blev, och sen så då tittade man på då liksom i vuxenpopulation, och då var det bara 2%.
Mm.
Och då var det mycket alltså, kopplat till just kreativiteten. Mm. Alltså det här som du sa nu, det är alltså att man som liten, nej men det var nog femåringar, förlåt. Vi får kolla upp den här så kan jag länka till den här sen när vi släpper avsnittet. Mm. Så är det så att då har du så extremt stor tillgång till kreativiteten. Mm. Och så här, ingenting är omöjligt. Och sen så sakta men säkert ju mer vi lär oss, ju mindre förstår vi och kan liksom, det är sjukt.
Mm. Men, och det finns mycket forskning inom psykologi då, just om det här med språk. Liksom det finns en terapinriktning där man baserar sig mycket på forskning om språk. Och där man just pratar om liksom att språket på något sätt är liksom a blessing and a curse. För att det möjliggör massor med saker för oss. Vi kan genom vårt språk lösa enormt mycket problem och vi har jättemycket bra förmågor i det. Men det gör också att vi kommer i kontakt med saker som vi egentligen inte kan ha kontakt med på något annat sätt än via vårt språk. Som till en sån är ju döden. Vi kan sätta ord på död. Vi är den enda liksom, art som kan det. Och då kan vi få ångest för det, fast vi har ingen erfarenhet av det.
Nej.
Så vi kan liksom komma i kontakt med smärta som vi egentligen inte har någon erfarenhet av, för att vi har språket.
Just
så det blir liksom ett på något sätt så här, språkets baksida är att vi kommer i kontakt med saker som vi egentligen inte riktigt kan hantera.
Nej.
Och framsidan eller fördelen är att vi kan ha jättestor nytta av det och hitta massa, det finns massa häftigt också med det. Och det är ju på något sätt lite samma grej, att liksom språket för oss till en nivå där det också blir komplicerat och där man kanske då behöver jobba med att distansera sig från sitt språk lite grann.
Liksom. Ja, men ibland att lära sig stänga av det där chattret som hela tiden pågår liksom, uppe i huvudet. Som, för jag läste också det någonstans som att men den här rösten som kommenterar på allting.
Ja.
Om det är så här, nu var det blött ute. Ja. Oj, där kom det en röd bil. Undrar om jag ska gå den här vägen, om jag ska gå den vägen. Där är en restaurang. Alltså det här som hela tiden pågår som egentligen inte fyller någon som helst funktion. Men det hela tiden bara är där. Liksom.
Och om det åtminstone stannar vid det där, men när det snarare blir en kommentar, men varför gjorde du så där? Ja. Det där var väl inte så bra.
Men precis.
Liksom, det chattret är ju
den dömande rösten, den har vi ju alla.
Alltså, verkligen.
100%.
Ja. Och då är det ju rätt jobbigt.
Jag hade en föreställning på Cirkus i fredags.
Mm.
Och då kan jag säga att timmarna innan, då kände jag mig såhär, nej men nu har jag fått tappa det. För då var det ju liksom redan såhär, du klarar det här, det kommer gå i bra som helst. Vem tror du att du är? Gå härifrån. Alltså du får bara stänga in allt. Alltså ställa in det. Du vet, det var de här två liksom polariteterna som ingen utav dem egentligen är sann. Utan oftast är det ju någonstans där emellan. Men, men det är ibland svårt att liksom be dem dra åt fanders.
Mm, verkligen. Mm.
Liv, vi ska avsluta nu för du måste vidare. Men tusen, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick vara med.
Har du något så här sista råd som du vill ge till, till föräldrar som har barn med... där man går igenom någonting svårt egentligen?
Ja, jag skulle kanske då säga att liksom, lita på din förmåga att finnas där för ditt barn. Mm. Och våga prata om det och våga vara i det. Liksom.
Så fint. Tack snälla. Och hörni, tack alla ni som har lyssnat den här veckan. Vi ses igen nästa vecka. Hej då!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.